Fram till september visas utställningen Socker på Nordiska museet. Vi kikade på det som har gått från dyr medicin till statushöjare och numera ses som billigt gift med intendent Ulrika Torell.
Och vad sjunger han om?
Ja, han drar en reklamlåt om Massetti mjölkchoklad från 1960 kanske ungefär. Men här får man se en liten film om sockrets historia som är en introduktion till hela utställningen kan man säga. Nu har vi kommit in i det första rummet då, som är ett gammalt apotek eller en apoteksmiljö. Och Nordiska museet har ju fantastiskt stora samlingar, bland annat av allt möjligt faktiskt. Det mesta kan man hitta här.
Det känns som att det var ganska gott att vara sjuk förr i tiden.
Om man var rik. För på den här tiden så fanns det väldigt, väldigt lite socker och det var superdyrt verkligen. Men var man rik och förmögen och mådde lite krassligt, då kunde man njuta av det söta.
Men hur verkade sockret?
Hälsa och sjukdom handlade om balansen mellan de fyra vätskorna. Blodet, gul och svart galla och slem. Och precis som all mat så var även socker någonting som påverkade den här balansen. Så man tänkte sig att sockret var slemlösande, laxerande, lösande alltså på olika sätt. Att det var väldigt bra kylande medel om man var överhettad. Så hade man feber så ordinerades sockervatten eller andra febernedsättande grejer med socker liksom. Och så vidare. Det var en hel, ganska komplex teori. Men det handlade just om att återställa balans med hjälp av mat och dryck och så. Så här kommer vi in i 1800-talets konditorimiljö. Och den är ljust, ljust pastellfärgad. En väldigt lätt stämning i det här rummet.
Ja, nästan vit. Nästan lite off-white fast rosa.
Ja, precis. Och det framhäver ju de här fantastiska silverskålarna och glasskålarna som är stora. Ja, de är stora pjäser kan man säga, gjorda av silversmeder i Stockholm på 1700- och 1800-talet. Och porslinskärl för, alltså just för att duka upp ett storslaget konfektbord som var en riktig statusmarkör under både 1700- och 1800-talet. Vi visar också en hel del med förpackningar från 1800-talet. Ja, 1800-talet är de från sockerbagarnas chokladsortiment. Och då visar vi chokladaskar, hur otroligt exklusivt gjorda de var.
Är det här alltså chokladförpackningar?
Ja, det är chokladaskar och konfektaskar som kunde man ge bort då som en otroligt lyxig present till någon man tyckte om. Eller när man skulle vara artig och gå bort.
Och det ser alltså ut som en tavla med ram. Det är helt otroligt. De här konstnärerna som gjorde det här, fick de bra betalt?
Ja, det tror jag nog att de fick. Sockerbagarna i Stockholm, tycks jag. Stockholm låg ju väldigt off på 1800-talet egentligen. Det var en liten stad i Europas periferi. Så sockerbagarna här, de åkte ofta och utbildade sig på kontinenten. Och så åkte de ofta en gång om året till Frankrike och Tyskland. Och där köpte de ju riktigt fina grejer. Så att de förde in väldigt mycket utländska, franska och tyska såna här delikatessaker alltså, som de använde i sina sockerbagerier i Stockholm.
Jag tycker det är så häftigt det här. Det är så mycket olika former och färger. Här finns det till exempel som en kista med en nyckel i. Och de här tavlorna som jag pratade om förut, de har porträtt på sig. Och här finns en trekantig med ett porträtt av två människor. En som står i front och en som ses bakifrån. Och den här tycker jag, den är centrerade.
Ja, det är en mångkantig historia. En grön med massor med blommor och så skimrar den i guld. Och högst upp så tronar, på locket av asken så tronar det ett liten ädelsten faktiskt. Högst upp. Och det är ju, det är verkligen påkostade askar. Man skulle kunna tro att det var ett smyckeskrin till exempel.
Ja, men verkligen. Nu har vi skjutits fram i tiden lite grann.
Ja, nu har vi kommit in i 30-talets Sverige. Och då har vi lämnat kolonialsockret bakom oss. Det är dyrare och nu blir sockret vardagsmat i Sverige. Och får en helt annan betydelse kan man säga. Nu börjar alla grupper i samhället äta lika mycket socker för första gången i historien. Och det är det svenska betsockret som som säljs väldigt, väldigt billigt, för vi har väldigt mycket socker i Sverige på 30-talet.
Vad betyder det för folkhälsan?
Om vi håller oss till 30-talet så betyder det ju väldigt, väldigt mycket att man plötsligt fick ett jätteenergirikt näringsmedel väldigt billigt.
Det var precis den här bilden som jag såg i sociala medier. Vad intressant att den fanns här. Jo, det står, låt barnen som är i ständig rörelse äta mycket socker. Nyttigare och billigare kraftalstrande föda finnas icke.
Ja, det här är en bild ur sockerpropagandan och den kommer från Konsumentbladet som hade en stor artikel 1934. Och så ser man lekande barn, en flicka som hoppar hopprep och en pojke som springer med en fotboll. Ja, nu har vi kommit in i ett rum som är uppbyggt som en kiosk är tanken. Och här så handlar det om vad man har, alltså talet om sockret och framförallt invändningarna mot sockret i historien. Och här kan man ju se att det är inte bara idag som man har haft invändningar mot för mycket socker, att äta för mycket socker, utan vi börjar här på 1500-talet och de första invändningarna faktiskt formuleras som att man använder alldeles för mycket siraper i medicinen till exempel. Det där som vi såg i första rummet, det var inte alls speciellt bra, sa man.
Och även här på 1930-talet när det fanns så mycket propaganda så står det här på en löpsedel grova felaktigheter om sockret. Så det fanns ju tydligen två sidor.
Ja, det fanns de. Just på 30-talet var det ju Are Verland som var en känd frisk sportare och kostreformator som verkligen med kraft vände sig mot sockerbolagets propaganda och sa att det inte alls bra att äta så där mycket socker som de säger. Så att det har ju alltid funnits olika röster i historien som säger en det ena och en det andra. Så på 50-talet sen så är det Medicinalstyrelsen som går ut, för då har man ju reagerat på att sockerkonsumtionen har gått upp så mycket. Så då har det här med karies och tandrötan blivit ett jätteproblem.
När var den här hemska undersökningen på det här boendet? Det var något mentalsjukhus, tror jag. Det hette mentalsjukhus på den tiden i alla fall. Där de gav patienter massor av seg kola för att se ifall det verkligen var sockret som orsakade karies.
Just det, och det kom som en reaktion på... alltså karies uppträdde ju under 30-talet mer och mer, och då måste man göra någonting åt det här, för man införde en tandvårdsreform om allmän folktandvård i slutet på 30-talet med alla andra reformer. Och för att legitimera att det verkligen var sockret och göra någonting åt sockret så gjorde man då experiment som en historiker som heter Elin Bominella skrivit en jättebra bok om, som heter Sockerförsöket vid Vipeholms sjukhus för Sinneslö utanför Lund.
Och det var ju väldigt symboliskt. Man ser här en text där det står vart går veckopengen, köp inte snask. Och då ser man massa olika mynt som då trillar ner i en tand som liksom fräts sönder.
Ja, det ser ut som tanden i sparbössan, men en ruttnande sådan. Den bara trillar ner och tanden ser jättetrasig och läskig ut faktiskt.
Ganska ledsen också. Mer pastell.
Ja, nu kommer vi in i det sista rummet som är en gestaltning kan man säga av sockret i vår egen tid. Och här är ju egentligen budskapet att säga att vår värld och vår tillvaro har blivit lite sötare än vad den någonsin har varit tidigare i historien. Därför att idag så finns ju sockret i väldigt mycket färdig mat och färdiga livsmedel som vi äter. Och det är ju fortfarande billigt och väldigt praktiskt att använda sockret i maten, för att det gör ju att det håller bättre, får finare färg, lite mildare smak och så vidare. Så det finns ju i de flesta varukategorier kan man säga i det vanliga snabbköpet.
Och här ser man till och med tandkräm. Finns det socker i tandkräm?
Ja, det finns faktiskt socker i tandkräm.
Det låter ju lite motsägelsefullt faktiskt.
Men jag vet inte om... Det är vissa ämnen som smakar kanske lite bittert och sött. Man sätter väldigt mycket socker i det mesta för att göra det behagligt för oss konsumenter. Vi lever i en ganska behaglig värld nu för tiden.
Och det här är alltså uppbyggt som en butik, så att här, ifall vi går framåt lite grann, så kommer vi fram till en kyldisk där man kan köpa yoghurt och drickyoghurt och lättyoghurt och fruktyoghurt och fil. Hur mycket som helst. Och allt det här är ju varor med väldigt mycket socker.
Ja, det är mer eller mindre socker, men det är socker i varorna. Potatissalladen, färdiglagad kyckling, tandoori kyckling, kåldolmar med potatismos och fryst pannbiff med löksky och sådär.
Grattis Sverige! Ni ligger på första plats i godisätande i världen. Svensken äter i genomsnitt 17 kilo godis om året. Det är dubbelt så mycket som andra europeer.